Vi alla är utspridda. Vi ska lägga den här gudstjänsten i Guds hand. Och vi ska be att vi alla är mottagliga för Guds ord. Att vi alla är mottagliga för att öppna för vad Gud vill i våra liv. För man kan sitta igenom en gudstjänst och inte ta till sig någonting. Det vet jag. Och vara helt oberörd. Och det är just det här att vi alla är delaktiga för att vi ska få någonting. Delaktiga i våran ande. Tack Jesus för att du är här. Du ser var och en som sitter här i bänkarna. Du vet vad de går igenom. Du vet vad de har varit med om precis innan. Och du vet vad som har hänt i veckan. Herre, och du vet vad vi oroas för och vad vi grunnar på. Jesus, jag ber dig, låt din ande idag få visa oss på olika saker. Jag tackar dig Jesus. Låt din välsignelse vila över denna gudstjänst. Och så ber jag dig för alla de som lyssnar hemifrån, om det spelas in. Att de också ska få känna att du är med dem. Att du är där i deras ensamhet, i deras vardag. Att du kan även där visa dig för dem så att de känner liksom att de har en trygghet med sig. Det här är en tid och vi får stå ut med det för att du är nära. Jag tackar dig Jesus att vi får lägga den här gudstjänsten i dina händer. Och så ska vi börja med att sjunga. Ja, jag gillar ju det här vädret, så vi sjunger om det fina vädret. En vänlig grönskas rika dräkt. Våren är ju helt fantastisk och man känner hur det knoppas. Och att man kan se Gud i det och vara tacksam. Det tycker jag vi ska göra. 201. En vänlig grönskas rika dräkt. Thank you. Innan vi ber så ska jag dela några ord med er. I veckan så gick jag och tänkte, okej, nu är det dags igen. Nu ska jag leda mötet, hur ska detta gå? Vad ska man säga som inledningsord? Liksom man blir lite sådär rastlös och man undrar. Och så... när man kör bilen på jobbet så ber jag och funderar och så tänker man. Och så är det där som kommer till en. Och så jag vet att hela tiden, för jag påminner Emmy inför sångerna. Men jag ville liksom inte det, för det var för jobbigt. Det är för jobbigt. Kristin, du ska tala om det som är mest sårbart för dig. Mm. Grymt. Så tänker man, vill inte. Kan jag inte få något annat? Men så är det. Det som är mest sårbart för mig, det är att ha svårt att förlåta just nu. Och det vet ni säkert vad det är. Men då tänker jag, okej, varför är det så? Och vad står det i Bibeln? Ja, det står i Bibeln. Jag har letat upp det. För Petrus, han kom till Jesus och han frågade honom, hur många gånger ska du förlåta? Så står det här i Matteus 18. Då kom Petrus fram till honom och sa det, Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger, eller? Stort frågetecken. Räcker det? Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Han liksom spetsade till det där. Och då så tänker man, jag vill. Men hur? Hur? Vad är att förlåta? Är det bara att vilja glömma? Är det att trycka ner? Är det att förneka? Är det att låtsas som det inte finns? Vad är det för mig? När viljan finns men inte min kraft reder ut det. Vad är det då? Vad är det då som är att just... jag menar, man kan säga en sak och vilja mena det. Men man kan också säga en sak och vilja mena det men inte kunna det. För det försvinner inte. Jag satt och läste, man måste ju googla på internet. Och
Då så fick jag fram det här. Tyckte det var intressant. Jag ska läsa det för er. Och det handlar om Taizé är ju en rörelse. Och då så står det som rubrik förlåtelse. Att förlåta betyder det att glömma. Och det här är från 2008, den 8 maj. Jag ser om jag får fram det här. Ska jag läsa det åt er? Och det är rätt starkt. Men det säger att... Ja, det säger ett och annat. Vi får se. Förlåtelse. Att förlåta betyder det att glömma. Det finns sår som man inte glömmer. I vissa tragiska situationer verkar det som vägen till helande går genom en fördjupad medvetenhet om det onda snarare än genom glömska. Man tar inte bort det onda. Det finns kvar i alla fall. Men man kan avstå från att älta det och lite i taget sänka ner det i kärlekens djup så att det förvandlas. Om Gamla testamentet talar om Guds vrede så är det för att säga att det gör ont i Gud när han ser det onda och hans kärlek till Israel blivit sårad genom folkets otrohet. Men det mest fantastiska med den bibliska historien, och det är profeternas upptäckt, är det faktum att Gud av kärlek går förbi sin egen vrede. Ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. Mitt hjärta är i uppror. All min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Ty jag är Gud och inte människa. Det är från Hosea 11:3-9. För den som förlåter är förlåtelsen en kamp mot sin egen vrede. Ilskan leder inte längre till våldsam handling utan blir en inre kamp. Man avstår från sitt behov av rättvisa och tar ett vänligt steg mot den som har syndat. Profeten Jesaja går ännu längre när han beskriver en mystisk person som är känd som den lidande tjänaren. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. Han var föraktad utan värde i våra ögon. Men det var hans sjukdomar han bar, våra plågor han led. Hans sår gav oss bot. Och det är från Jesaja 53:4-5. Vi kristna kan i denna text känna igen Jesus som skulle komma och ge sitt liv. Jesu tålamod gentemot sina motståndare och hans lidande i Jerusalem hjälper oss att inse att han inte försökte fly från lidandet. Inte heller från den som försökte lägga ut en fälla för honom. Istället för att rusta sig inför attackerna accepterade han vad som hände utan att sätta sig i säkerhet och utan att tänka på revansch. Om han på korset kan säga, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör, Lukas 23:34, så är det därför han har gått så långt man kan i öppenhet och kärlek och acceptera att bli angripen till och med av dens hand som han älskade. När man ser på korset på detta sätt får det en existensdimension som vi alla konfronteras med, även de som inte tror. Vi lider på djupet när vi såras av dem som vi älskar. Om min fiende plågar mig så är det på sätt och vis normalt. Men hur skulle man kunna acceptera att bli sårad av sin egen vän? Det är från Psaltaren 53:13-15. Varje sann kärleksreaktion lämnar dörren öppen för sårbarhet. Om man kommer ihåg detta och inte flyr denna sårbarhet så förbereder man sig redan på att förlåta. Det är starkt. Och utifrån den så tänker jag så här. Okej. Livet är så här. Jag får gå framåt, men jag får lita på att Jesus är den som helar.
Jag vet inte vad du har i ditt hjärta och i din malande tanke som du känner egentligen du borde förlåta. För jag vet ju det. Vi är ju alla människor. Alla har vi något. Vad är det som hindrar dig från att gå vidare? Vad är det som hindrar dig för att förstå att jag är där Gud vill att jag ska vara just nu? Det kan vara bara det här att okej, jag vet, jag borde förlåta. Jag kan inte i mig själv. Men Gud, Jesus, verkligen, hjälp mig. Du får göra det åt mig. Och så får man lita på det. Att även om det inte går över direkt, så går det över med tid. Om man har viljan att vilja göra det. För vi är ju bara människor. Nu så förstår jag. Det här är ju inte lätt att ta upp bönämnen. Men utifrån en sån här situation. Men vi har säkert många andra bönämnen. Som vi vill lägga fram. Någon som är sjuk. Eller någon som är tacksam över någonting. Men det här med förlåtelse. Jag tror det följer med var och en av oss. I större och mindre mått. Och vi är alla olika på den här planen. Men jag tror att för att vi ska kunna gå vidare med Jesus och för att Jesus ska kunna använda oss, så måste vi säga: Jesus, hjälp mig, jag kan inte. Men du måste hjälpa mig. Ta mig igenom det här. Inte går det på en gång. Men det går på sikt. Är det någon mer som har något bönämne eller tacksägelseämne? Vi ska absolut be för dem som sitter hemma i sina hus och lägenheter. Är det någon annan som har någonting? Tack Jesus för att du är den största, Herre. Du gjorde det största man någonsin kan göra. Det är att ta våra synder. Du dog på korset och du förlät oss. Och du sa på korset att förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Du kunde säga det. Och jag förstår inte, men du gör det. Du gör verkligen det. Du kan förlåta. Jesus, du ser oss människor. Vi ser saker utifrån olika vis. Och vi blir sårbara och vi blir irriterade och vi blir ledsna. Och vi blir, ja, det är så mycket vi blir. Jesus, låt oss inse vad vi kan och vad vi inte kan. Och låt oss lära oss att lägga det som vi inte kan i dina händer. Så att du kan använda oss fullt ut, Herre. Så att vi kan få se att människor kommer hit och ser att ja, men de som går till den kyrkan eller de som tror på Jesus, de har något, de har fått något. Jesus, låt människor få bli frälsta, Jesus. Låt dem få se din nåd. Jesus, jag ber dig. Det är bara du som kan. Jesus, Jesus. Tack Herre för att du ser alla de som sitter hemma. Du ser hur de sitter och lyssnar nu, fast även om det blir i efterhand, Herre, så vet du hur de har det. Jesus, jag ber dig, ge dem en frid och en glädje och en välsignelse över att de får vara delaktiga, om inte annat som på, genom ett annat sätt, Herre. Ta hand om deras krämpor, Herre. Smärta och oro, ångest. Ta det, Jesus, bara ta det på dig. Låt dem få känna vila och frid och kärlek och glädje. Jag prisar dig, Jesus. Låt oss alla få kunna njuta av denna vår, av denna grönska som du har kommit med, Herre. Även om vi vet att den går över och det blir en höst, så låt oss få njuta av det som är nu. Jag prisar dig, Jesus, för att du är min och att du är med mig. Jesus, var med var och en av oss här. I Jesu namn. Amen. Och det är säkert någon mer som vill be med oss.
Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. För många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud får det själv, han accepterar dig ändå, och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.
Nu ska vi sjunga tillsammans och vi ska ta upp kollekt. Och jag vet inte, eller om är det de flesta som använder Swish, så kanske vi ska ta det vid utgången. Men vad tycker ni? Men annars så tar vi upp kollekten nu också. Det är saligt på Jesus vår tro, 263. Och sen predikar Anders. Lars. Så, ibland så, ja, det är svårt det här med ord och namn.
morgon. Morgon. Jag ska börja med att be om ursäkt för förra söndagen. Det är lite pinsamt. Men jag ledde mötet förra söndagen. Och jag har en liksom förkärlek till att stå här framme även under Unisona-sången. Och det spelades in. Och micken var på. Så att ni stackare som lyssnar på det här i efterhand och gjorde det förra söndagen, så fick ni höra mig liksom solosång hela Unisona-sången. Och det lät inte bra, kan jag säga. Så jag är ledsen. Ber om ursäkt. Ska inte upprepas, jag lovar. I vilket fall som helst. Nåväl. Är den igång eller? Ska den vara, va? Så. Jag läste en krönika i Aftonbladet. Man har lärt sig lite nya ord under den här krisen. Och en av dem är nyhetsknarkare. Jag var nog nyhetsknarkare innan, tror jag. Men jag har blivit ännu mer här. Jag tittar på nyheter, jag tittar på CNN och BBC och Al Jazeera och allt vad de är för någonting. Och en hel del goda tankar dyker upp. Och en krönika i Aftonbladet tyckte jag var väldigt intressant. En tjej som heter Sofia Lille Jönsson. Leta gärna rätt på den här sen efteråt om ni vill. Den finns fortfarande öppen på Aftonbladet. Kommer ni ihåg att det var en pastor i en baptistkyrka i Bålänge som dog i cancer? Var det slutet på förra året eller början på detta? Så det känns ju som en evighet sen. Hon i varje fall skrev en bok tillsammans med honom innan han dog. Och har ett väldigt mustigt kristet språkbruk som hon även använder i den här krönikan i det corona. Och så säger hon, vi följer Jesus ut i öknen, vi har tomma kyrkor, isolerade äldre och vi har Tegnell som påve. Och visst är coronan en apokalyps. Och så säger hon så här, och det är där jag fastnar för idag. För först handlade allting om smittan. Vi liksom fick ett virus, vi undrar hur vi alls i världen vi ska förhålla oss till det här. Sen kom den ekonomiska smällen. Och vi liksom fick hjärtat i halsgropen och tänkte, vad är det här? Vad handlar allt det här om? Och så skriver hon sen att nu tror jag att vi även måste tala om etiken. Och det tror jag också. Och det är det jag skulle vilja säga några ord kring. Och är det någon som kan prata om etik, så är det ju vi i kyrkan. Det är liksom vår grej. Och det som är intressant är att när det blir såna här kriser och så vidare, så är det någon som ställer upp, så är det ju kyrkan. Och det har vi ju gjort i det här läget också. Och människor börjar liksom bli andliga på ett annat sätt. Därför att man söker svar i de här existentiella frågorna. Men vi ska inte bara vara med om att lindra människors nöd. Vi ska också prata om etik och de sakerna som är viktiga. Kommer ni ihåg på 90-talet så hade vi såna här armband där det stod det här? Kommer ni ihåg det? Ja. Vad står det för? What would Jesus do? Ja, precis. Vi hade dem på lite olika saker och bland annat så skulle man ha ett armband. När man var tveksam i något läge så skulle man titta på det där armbandet. WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra i det här läget? Och det har jag funderat en hel del på. Vad tror ni Jesus skulle ha gjort om han var världsledare idag? Säg att Jesus hade varit president i USA istället för Trump. Eller premiärminister i Sverige istället för Löfven eller Anders Tegnell. Vad hade Jesus gjort? Vad tror ni? Har ni funderat på det? Hur hade Jesus betett sig? Hur hade han hanterat en sån här kris? Han hade ju bara kunnat säga så här, så hade viruset varit borta. Men bortse från det. Säg att han hade haft samma förutsättningar. Hur hade han betett sig som ledare? En del av de här ledarna har ju växt, eller de flesta har ju gjort det. Men i deras opinionssiffror, jag tycker att Stefan Löfven har ju liksom växt i mina ögon. Den växer med uppgiften. Som Angela Merkel är också en mycket intressant person som liksom växer med uppgiften. Och sen finns det ju andra, ingen nämnd, ingen glömd, som liksom förstör för sig själva. Men i det här läget så måste vi prata etik. Vi kommer inte runt det. Jag läste en annan krönika på Expressen som Jonas Gardell hade skrivit. Jag är väl inte någon stor fan av Jonas Gardell, men den krönikan var faktiskt riktigt bra. Där han berättar om ett gudstjänstbesök som han hade varit på i början på den här krisen och hur mycket det betydde för honom att få vara där i gudstjänsten och uppleva liksom gemenskapen. Och så skriver han också i krönikan att han kommer hem och så pratar han med sin son, en tonårsson. Och så är han lite irriterad på att tonårssonen inte tar det här på allvar. Och så säger tonårssonen så här: och varför ska vi ta det här på allvar? Därför att när vi pratar om miljö som kommer att döda oss, då lyssnar ni inte. Men nu när det kommer ett virus som ni äldre dör utav, då ska plötsligt hela världen stannas upp. Och han har ju faktiskt en poäng, killen. Och det är det jag liksom tänker filosofera lite grann kring den här förmiddagen. Så det blir en lite annorlunda predikan. Men i grundläget är det, vad hade Jesus gjort? Hur hade Jesus betett sig i det här läget? Igår när jag såg på tv så var det 309 000 människor som hittills har dött. Och vi har ju bromsat upp hela världsekonomin, alltså alltihopa, hela julen har ju stannat. Och det har vi ju gjort för att rädda liv, så att säga, för att inte fler människor ska dö än de 309 000 som redan har dött. Och hur många människor vi har räddat genom att bromsa upp ekonomin, det är ju naturligtvis ingen som vet. Men det intressanta i det här läget är att troligtvis kommer våra åtgärder att kosta fler människoliv än de vi lyckas rädda genom dem. Och det är ju experter rätt så eniga om. Och därför måste liksom etiken komma in. Vi måste prata om detta. Dels är det rätt att behandla våra äldre så som vi gör. Är det rätt att inte lägga mer resurser på våra äldre människor och låta dem gå igenom det som för många är alltså ett väldigt stort trauma. Nu ska sägas att vi i Vetlanda tar åt dig, Kristin, nu då. Eller är det fler som jobbar med äldre? Är vi rätt duktiga på det här? Jag satt ju i kommunrevisionen ett tag. Och då kom det en undersökning, en slags kundnöjdhetsundersökning när man hade frågat äldre människor. 98% av de äldre i Vetlanda kommun säger att de är nöjda eller mycket nöjda med den äldrevård de får. 98%, det är en hög siffra. Så att vi är nog rätt så duktiga, tror jag. Det är nog värre i storstäderna, skulle jag tro då, va? Men det är en sak. Kan vi hitta andra sätt att lösa det här på? Vi här. Jag är jätteglad, som jag sa förra söndagen, att vi kan fortsätta ha gudstjänsterna. Men för våra äldre, där gudstjänsten betyder så mycket i deras liv. Och så plötsligt så kan de inte det. Be en extra bön att vi får fint väder nästa söndag. För får vi liksom lite varmare och fint väder, då kör vi en drive-in-gudstjänst där ute i parken istället. Så att de äldre kan få sitta i sina bilar eller i någon trädgårdsstol utanför. Och så på något sätt måste vi ju lösa det här. Liksom, vad finns det här? Men en annan etisk del i det här handlar ju om människovärde. Och det är det jag vill prata lite grann kring. Har du funderat på hur mycket ditt liv är värt? Om du skulle sätta ett pris på ditt liv i pengar, vad skulle det vara värt? Inte vad du har på bankkontot, utan ditt liv. Hur mycket är det värt? Absurt, säger du. Det går ju inte. Ett människoliv är ju ovärderligt. Ja, det är absolut. Det är helt absurt att tänka så. Och ändå så är det vi gör. Vi värderar alltså varandra därför att pengar är liksom det medel som vi har att värdera saker och ting kring. Det finns andra värden. Den här talarstolen är ett bra exempel på detta. Om jag skulle lägga ut den här på Blocket till försäljning, hur mycket tror ni den skulle vara värd? Ingenting. Det finns ingen som skulle köpa en sån här talarstol. Men för oss är den värd någonting. Eller hur? Den är värd jättemycket. Skulle bli liksom ledsen om den här försvann. Men i pengar så är den ju inte värd någonting. Så det finns ju andra värden, men det är det som vi har så svårt med. Och livet går ju inte att värdera i pengar. Men ändå så är det så vi gör. Ett amerikanskt liv är värt mest. Det är värt jättemycket. Efter det så kom ett europeiskt liv. Och längst ner på skalan ett afrikanskt liv. Det är faktiskt väldigt billigt. Hur vet du det, säger du? Jo, det finns många sätt. Jag kommer att återkomma till detta. Ett flygplan kraschade för 1,5 år sedan utanför Etiopien. Eller i Etiopien, utanför Addis Abeba. Ombord på det flygplanet så fanns amerikaner, där fanns europeer och där fanns afrikaner. Anhöriga till de här som fanns på planet vill ju få ekonomisk ersättning för sina anhöriga. De vill få ut pengar. Och då är det så att om de skulle få en amerikansk domstol att utdöma ett skadestånd så skulle de få en kanske 30-40 miljoner per passagerare. En europeisk domstol skulle döma kanske 3-4 miljoner kronor som ersättning för en europé. Och i Afrika skulle du inte ens få 1,000 lappar. Så krass är verkligheten. Skadestånd i svensk domstol, man undrar ju om det är ett skämt eller vad det är för någonting. Om du blir våldtagen och med det får resten av ditt liv mer eller mindre förstört, hur mycket får du i skadestånd av en svensk domstol? Kring 50 000. Om det är synnerligen grovt så har det utdömts upp till 200-300 000 kronor, men inte mer. De här som dog på Drottninggatan när Ahmed Akilov körde sin lastbil där, hur mycket fick de i ersättning, anhöriga? 150 000. Det är vad vi värderade. Så man undrar, är det ett dåligt skämt eller vad är det för någonting? Den här epidemin har visat att vi är beredda att lägga enorma belopp på att rädda människors liv. Och det är en intressant tanke i sig. USA har liksom lagt 20 000 miljarder kronor på att försöka hålla sin ekonomi under armarna. Vet ni hur mycket 20 000 miljarder kronor är? Det är väldigt mycket pengar. I Sverige så lägger vi alltså hundratals miljarder. Det är lite... 1,000 miljarder i Sverige kommer ju inte att räcka. Vad blir det för liv? Alltså hur mycket... Vi kommer ju att lägga, eller vår stat kommer att lägga ungefär 1,000 miljarder kronor för att rädda liv i Sverige. Ingen aning om hur många liv som kommer att räddas, men det är definitivt inte mer än 30 000. Om vi inte skulle göra någonting så kanske 30 000 i Sverige skulle dö utav detta. Och vi lägger alltså 1,000 miljarder på att förhindra detta. Vad blir det per liv? Är ni snabba i huvudräkning? Det blir ungefär 33 miljoner. Så alltså våran stat, våran myndigheter är beredda att lägga ner ungefär 30 miljoner på för att rädda varje liv som räddas i Sverige. Och det är lite smickrande. Det är någon som värderar mitt liv till 33 miljoner. Det är väl rätt bra. I och för sig, eller? Då kan man ställa sig frågan, vad dör folk utav i vanliga fall? Därför att vi dog ju innan coronan kom till. Om inte coronan fanns, vad är det vi dör utav då? Och hur många dör? Varje år så dör ungefär 100 miljoner människor runt om i världen. 2018 så dog 92 300 personer i Sverige. Och 2019, så nu blev det ett mindre mellanrum, så var det 89 000 människor som dog. Det riktigt intressanta i det här är att trots att det är 3 000 människor som har dött i Sverige i coronan, så ligger vi ungefär i paritet med 2019 års siffror. För att uppenbarligen så dör vi inte av andra anledningar nu. Och varför, det är ju ingen som vet. Men någonstans där i kring så ligger vi då. Men om vi inte hade corona, vad är det då vi dör utav? Vad är den vanligaste dödsorsaken? Cancer? Håller ni med? Vad sa du? Hjärta och kärl. Nu har vi sjuksköterskan. Vem ska vi lyssna på? Ja. 15 miljoner människor dör varje år av cancer i världen. Och 21 000 i Sverige, ungefär. Och sen kommer hjärt- och kärlsjukdomar. Där dör 7,4 miljoner människor i världen. Men hur många dör i Sverige? Så många dör i Sverige av hjärt- och kärlsjukdomar. Och då blir det jätteintressant. Därför att det dör alltså hälften så många i världen av hjärt- och kärlsjukdomar som av cancer. Men i Sverige så är det tvärtom. Varför? Vad sa du? Ja, det kan vara en anledning. En annan anledning är att vi har en extremt bra cancervård i det här landet. Mm. Vi lägger väldigt stora resurser på just på cancer. Vilket gör att det syns i statistiken. Så här lägger vi ner. Lyssna nu. Många länder i Afrika har inte tillgång till strålningen en gång. Det skulle kosta oss 7 miljarder kronor att förse varje afrikan, hur blir det nu då? Varje afrikansk person som är cancersjuk med strålning. 7 miljarder. Hur många liv skulle vi kunna rädda? Alltså sätt det här i proportion till dessa tusentals miljarder som vi lägger nu för att rädda liv här då, va? Med 7 miljarder skulle vi kunna rädda miljoner med afrikaners liv varje år. Ingen av oss har tänkt tanken att förse afrikanerna med bra cancervård på det sättet. Det är därför jag säger att ett afrikanskt liv är väldigt billigt. Är ni med? I den tanken då. Luftföroreningar. Här kommer ju Jonas Gardells son in. Luftföroreningar tar 7 miljoner människors liv varje år. Varav 7 600 i Sverige. Av dessa 7 miljoner så är det 800 000 människor som dör varje år utav att vi eldar kol. Kol för el och kol för värme, så dör 800 000 människor varje år i Sverige, eller i Sverige, i världen. Men vi kan ju inte sluta elda kol, för det skulle ju påverka världsekonomin. Det är det vi har hört innan. Eller hur? Och då är frågan den, hade Jonas Gardells son kanske rätt? Rökning tar 7 miljoner människors liv varje år, varav 5 200 i Sverige. Alltså det dör fler människor av rökning i Sverige varje år än de som hittills har dött av den här corona-grejen. Med relativt enkla medel, med relativt lite pengar, så hade vi kunnat rädda mångdubbelt fler människor än vad vi gör nu, bara genom detta. Och sen kommer detta då. Sex miljoner människor dör varje år utav hunger. Utav att de inte har tillräckligt med mat. 6 miljoner människor. Ser ni den? Vi syns det, va? Jag ber om ursäkt för bilden, den är dålig. Den är taget i slutet på 80-talet. Vi bodde i Bolivia, i en liten djungelstad långt upp i norr. Och där kom det alltid människor och knackade på dörren och tiggde pengar och hade alla sina behov. Och en dag så kommer den här lilla tösen. Och den där är Lilo, om ni inte ser detta. Det är för 100 år sedan ungefär. Och för de av er som lyssnar, jag bara lyssnar, så visar jag en bild på en väldigt kraftigt undernärd liten tös. Hon är 9 månader gammal, den här tösen. Och väger lite mer än sin födelsevikt. Kan inte sitta, kan inte göra någonting. Och om inte Lilo hade tagit sig an den här lilla tösen nu då, så månader kanske hon hade överlevt. Troligtvis inte det. Veckor. Vad vet jag. Kom tillsammans med sin farmor. Och farmor var ju naturligtvis bekymrad. Och Lilo tog sig an detta och gav henne liksom lite riktig kost och så vidare. Titta på den tösen nu. Ser ni henne? 3 månader senare, med riktig kost, ser hon ut sådär. Det är samma tjej. Samma tjej. Jag undrar om vi ens la ner en 1000-lapp på detta. Jag tror inte. Ja. Ja. Säg att vi la ner 300-400 kronor på den tösen. Och så gick hon från det till detta. 6 miljoner sådana varje år. Är ni med? Och det där etiken kommer in, det där liksom perspektiven kommer in, och det där vi måste få en lite bredare bild av detta. Jag läste en artikel i företagarna.se, finns det. Jag får lite artiklar därifrån, jag tycker en hel del av dem är intressanta. Och en var den att man skulle ta, en artikel gick ut på att man skulle ta hela Sveriges bistånd och ge det till småföretagarna i Sverige. Därför att de pengarna fanns. För att rädda småföretagen i Sverige så skulle vi ta alla pengar ifrån biståndet då för att göra detta. För det som händer i den här typen av kriser är att vi liksom på något sätt koncentrerar oss på det som finns runt omkring och så glömmer vi bort det som finns där ute. Då. Och det har hänt markant i det här läget, därför att i det här kristillståndet som är, så insamlingarna till hjälporganisationer brukar öka. I den här krisen så har de gått ner rejält. Och det där liksom etiken kommer in, det där vi måste börja fundera. Vad gör vi och vad gör vi åt det då? 58 000 amerikanska soldater dog i Vietnamkriget. 65 000 amerikanska soldater tog livet av sig efter det att de har kommit hem till USA. Alltså fler tog livet av sig efter det att de kom hem än någon som dog i själva striden. Det kallas för PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom. Vid millennieskiftet så fick jag möjligheten att vara med på EFN som en del av Sveriges delegation och representera organisationer från Sverige. Och vid millennieskiftet så bestämde vi tillsammans, och jag var där, jag var vid FN-skrapan då, en intressant upplevelse, att vi skulle ha ett antal mål vad vi skulle göra då. Millenniemålen kallas det för. Hur vi skulle förbättra världen. Ett av målen var att innan 2015 så skulle vi ha halverat fattigdomen i världen. Och vi lyckades nästan. Alltså när jag gick runt där i FN-skrapan och läste de här millenniemålen, vilket jag för sig hade läst innan. Och så tänkte jag på hur i all världen ska fattigdomen kunna halveras på 15 år. Men när världen liksom sätter till så lyckades vi nästan. Och väldigt många gick alltså från fattigdom till medelklass och har gjort under de senaste 20 åren. Allt jobb som vi har lagt ner 20 år på att göra är borta på några veckor. 500 miljoner människor kastas tillbaka till fattigdom nu. På grund av den här krisen. In i extrem fattigdom. 500 miljoner människor. Och de människorna där ute, de lider något så oerhört idag. Vi får meddelanden ifrån vänner ifrån Sydamerika där vi har bott. Där de har stängt ner så fullständigt. Tänk dig själv. En fattig familj. Bor kanske 8-10 personer på 20 kvadratmeter. Och så får du inte gå ut. Du får inte gå ut. En i familjen får gå ut 3 dagar i veckan för att handla. Resten får sitta inne. Fundera på den du. Och vi får meddelanden från människor. De har inte ens mat att äta. Och undrar om vi kan göra någonting för att hjälpa till. Och vad ska vi göra där? Och där kommer detta. WWJD in. Vad skulle Jesus ha gjort? Hur skulle Jesus ha betett sig? Om han hade varit världsledare, men också om han hade varit jag. Vad hade Jesus gjort i den här situationen? Psalm 8. Ska jag läsa några stycken verser. Står det som så här. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. I den gamla översättningen, 1917 års översättning, så står det som så här: dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen. Med ära och härlighet krönte du honom. Hur värderar Jesus en människa? Hur skulle Jesus värdera en afrikansk människas liv och en amerikansk människas liv och en europé däremellan? Hur hade han gjort? Ja, inte efter det vi gör, definitivt inte. För oavsett, alltså hela Jesu liv gick ut på att oavsett kön, ålder, ras, vad det nu skulle vara, så har alla människor ett lika värde. Och för Jesus var det, Jesus var ju nästan, jag brukar säga att han var som, liksom som rinnande vatten som sökte sig ner till de lägsta punkterna då, va? I Matteus 9:36 så står det att han ömkade sig när han såg människors nöd. Det står att hans innersta fylldes av kärlek. FNs deklaration om mänskliga rättigheter som gavs ut 1958, så står det att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det är starkt påverkat utav Jesus och kristendomen. Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Barnen på Jesu tid var föraktade. De hade inte stort värde. Vi har ett brev som är bevarat, en grekisk soldat som har skickats till Alexandria för tjänstgöring under ett år. Hans hustru är kvar hemma och ska föda barn. Och det här brevet finns bevarat, och så står det så här: Hilarion till Ali, hälsningar. Jag kan berätta för dig att vi ännu är kvar i Alexandria. Var inte orolig om jag ännu stannar kvar här i Alexandria när de andra återvänder. Jag ber dig taga vård om vårt barn, och genast när jag får lön så ska jag sända dig någonting. Om, lyssna nu, om du föder en son så låt honom leva. Men om det är en flicka så sätt ut henne. Hur ska jag kunna glömma dig? Var inte orolig, skriver han. Om man fick ett oönskat barn så var det liksom accepterat i kulturen att man ställde ut den på en soptipp. Och frågan är, hur kan man visa en sån ömhet som han uppenbarligen visar gentemot sin hustru samtidigt som han visar sån råhet gentemot ett barn? Och i den kulturen, i det tänkandet, så kommer Jesus fram. Och vad säger Jesus? Han säger: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Någon enda av dessa små. De fattiga då, hur betedde sig Jesus mot dem? Ja, Jesus själv växte upp fattig. Levde i fattigdom. Han lånade en krubba, han lånade en grav, han lånade en båt. Han lånade husrum, hade inget eget hus. Han lånade en åsna. Han lånade en sal för att fira nattvard och så vidare. Och så säger han själv: jag kom för att predika ett glädjens budskap åt det fattiga. Det var Jesu programförklaring. Och när man har bott i fattiga länder som vi har gjort, så förstår man det revolutionerande i detta. När jag var liten och växte upp i Sydamerika så blev vi vänner med en mycket rik familj i stan som bodde väldigt fint och hade bilar och så vidare. Vi skulle ha en utflykt med församlingen den dag, och när det blev dags för dop så brukade vi ha utflykt, och så åkte vi till något vattendrag eller någonstans där vi kunde ha dop. Och kvinnan, den här rika kvinnan, hade mamma lyckats övertala att hon skulle följa med och skjutsa oss dit. När vi är på väg, jag sitter i bilen, mamma sitter i bilen och den här kvinnan. När vi är på väg dit så är det en mycket enkel, fattig medlem i församlingen, en kvinna som är på väg gåendes bort mot den här utflykten. Mamma säger åt den här kvinnan då som sitter och kör bilen, stanna bilen och ta med henne då, va? För hon är på väg åt samma håll som vi ska. Och den här kvinnans förvånade blick när hon vänder sig mot mamma och säger, skulle jag ta med en sån i min bil? Skulle jag ta med en sån i min bil? Fullständigt otänkbart för henne då. Det Jesus säger är det vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig. På Jesu tid så fanns det ju slavar. Och det finns det ju i vårt samhälle också. Och vi blev ju... Ska vi se, nu stängdes den där. Nu blev vi ju påminna om det bara häromdagen. Om Paolo Roberto och den här slavhandeln, som man kan kalla det för, som existerar i våran samhälle idag. Så det finns här också då. Det finns en parallell värld mot den vi lever i. Det finns i vårt land människor som lever i en helt annan verklighet än den vi lever i. Och våra världar är så olika varandra så vi kommer inte ens i närheten av dem. Det förekommer även i vår värld. Rabbinerna på Jesu tid, de sa att till och med en hund är inför Gud värdefullare än en slav. Seneca, en stoisk filosof, han säger att han hade roat sig med att mata fiskar med dödade slavars kött. I Jesu programförklaring så säger han att han kom hit för att ge de förtryckta frihet. Inget slavuppror med blodsuppgjutelse, men Jesus sådde frö till en verklig frihet. Och vet ni vad jag tror? Lyssna nu. Jag tror att Jesus skulle värdera ett afrikanskt liv lika mycket som ett amerikanskt. Tror ni det? Det tror jag. Frågan är om vi tror det så mycket att det får en konsekvens då. För att följa Jesus är att gå mot samhällets strömningar. Jesus gick liksom rakt emot det sjuka system som fanns i hans värld. Och idag så är det själviskheten som är det stora problemet, tror jag. Och det vågar vi säga ifrån. Är det någon gång som världen hade behövt enats så är det idag. Är det någon gång som vi hade behövt samarbeta? Så är det idag. Vad vi gör istället är att vi sluter oss. Länder blir protektionistiska. Vi får inte åka in i varken Norge eller Danmark därför att vi svenskar är inte välkomna. Till exempel. Vi blir protektionistiska. När vi ser den här... Visserligen så är vi beredda att hjälpa tydligen i vår närområde, de i vår närhet, men att tänka ett steg längre bort har vi tydligen slutat att göra idag då. Och där blir valen svåra, och de blir jättesvåra. Och det är de valen som vi på något sätt måste göra. Den här skjortan är sydd i Bangladesh. På en vecka så blev 1 miljon textilarbetare i Bangladesh av med sitt jobb. På en vecka. De här 1 miljon har i snitt då 3 stycken barn. Det innebär att 3 miljoner barn riskerar att svälta och inte gå till skolan. Och det är därför att jag har inte köpt någon skjorta. Och vi har slutat köpa textilier under den här tiden då. Och då blir det ju svårt. Ska vi handla lokalt och gynna vårt lokalsamhälle, vilket jag i och för sig tycker att vi ska? Eller ska jag köpa en skjorta som är sydd i Bangladesh för att de barnen ska få äta sig mätta? Det är de valen vi ställs inför. Och det är de valen vi liksom måste hantera. Och jag hoppas innerligt att det här ska istället för att skapa liksom en själviskhet, en protektionism kring oss och vårt samhälle, skapa ett varmare klimat, ett varmare samhälle. Då hade det varit värt någonting. Med ytterst få enkla medel så kan vi faktiskt få detta till att bli detta. I miljoner fall runt om i världen. Och jag tror att ledstjärnan ska vara den. Precis detta. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Och ledstjärnan måste vara den att jag tänker på andra före mig själv. Om du, Kristin, hade jobbit med förlåtelsen, vilket du sa att du hade, så är ju det här det som jag har jobbit med. Därför att jag är ju störst, bäst och vackrast. Det vet ni ju. Eller? Visste ni inte det? Att sätta andra före sig själv är det som för mig är svårast då, men som är så viktigt i det här sammanhanget. Vad skulle Jesus göra? Hur skulle Jesus tänka? Hur skulle Jesus bete sig? Hur gör jag det imorgon? Ska vi be tillsammans? Herre, det är så mycket som vi inte förstår. Och den här krissituationen som vi är satta i har ju ställt så mycket på ända för oss i huvudet och på annat sätt. Och Herre, vi behöver din hjälp. Vi behöver din hjälp att på allra bästa sätt kunna hantera det här. Kunna hantera våra äldre, våra människor som lider, människor som blir sjuka, men också att lyfta blicken och se att det här är inte allt. Det finns andra människor som lider så hyggligt mycket mer. Och hjälp oss här. Hjälp oss att förstå, hjälp oss att ta in och hjälp oss att bete oss på det sätt som du skulle ha gjort. Det ber jag dig om. I Jesu namn. Amen.
Låt livet öppna sig och Herren spela dig. Säg inte åter nej. Låt ingen hindra dig. Halleluja, halleluja, halleluja. För Jesus lever ju. Guds ande viskar nu att han vill göra mer än allt du tror och ber. Halleluja, halleluja, halleluja. Gud gjort dig som du är och har dig mycket kär. En uppgift handen ger och vill att du den ser. Halleluja, halleluja, halleluja. Kom syster, broder, kom och se dig inte om. Vi drar mot framtiden. Gud möter oss i den. Halleluja, 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 halleluja. Det är tidiga morgon, solen den har just gått upp. Ännu är det stilla, men snart så börjar dagen sitt lopp. Jag ligger i sängen, ber en enkel bön till Gud. När strömmar av kärlek kommer och fyller mig, tänk att du älskar en liten människa som jag. Tänk att du älskar en liten människa. Ingen annan rör vid mig, ingen annan håller mig, ingen annan älskar mig som du gör. Du är helt bedårande, strålande i härlighet. Ingen annan är som du. Du går ej att beskriva, inte ens med tusen ord. Ingen är så underbar, varken i himmel eller på jord. Det finns inget bättre än att ge sitt liv till dig. Med din gränslösa kärlek vill du älska hela mig. Tänk att du älskar en liten människa som jag. Tänk att du älskar en liten människa. Ingen annan rör vid mig, ingen annan håller mig, ingen annan älskar mig som du gör. Du är helt bedårande, strålande i härlighet. Ingen annan är som du. Som du gör. Du är helt bedårande, strålande i härlighet. Ingen annan är som du. Ingen annan är som du.
Vi ska strax sjunga en sista sång, men jag tänkte jag ska dra ihop det här lite på något vis. Jag fick utifrån tankarna som Lars sa också, jag fick ett brev från Handelsbanken för en vecka sedan. Och då stod det så här: vi ser att du har gjort några utbetalningar under året som sker utanför Europas gränser. Och nu är det så här, i rådande läge så har Sverige tillsammans med si och så. Ja, lite kortfattat så gick det ut på att Sverige ska inte skicka pengar till länder som är utanför gränserna utifrån Europa. Så jag fick inte skicka några pengar mer, menar de på. Aha. Och jag vet då att för i april månad så har de ringt mig ett antal gånger, för jag hade skickat lite pengar till en familj som jag känner där som behöver dem, eftersom de har blivit av med sitt jobb och ingen mat på bordet. Och så ville de veta om det var tvättade pengar eller ej. Jaha, sa jag. Jag bara hjälper ju någon familj. Ja, men vi måste ha specificerat. Så jag fick redogöra i två olika omgångar, ja, för varför jag gjorde det här. Och då tänkte jag, okej, nu drar de åt svångremmarna. Vem bestämmer det här, sa jag. Det är Sverige som bestämmer det här. Varför bestämmer de det här? Jo, för det är så mycket pengar som går ut till länder, andra länder, och vi vet inte vad det är för sorts pengar. Okej, sa jag. Och sen så frågade jag, men kan man skicka mer genom organisationer då? Ja, det kanske kommer att dras åt det med. Jaha, men hur gör vi då med alla dessa människor som svälter, sa jag. Det vet jag inte. Och då tänkte jag, okej, Gud, vi har det bra. Vi har vad vi behöver. Hur gör jag nu? Jag tror att vi som församling måste förstå att världen förändras. Och att vi måste hitta nya vägar. Jag vet inte hur, men vi får be om det. Vi får be om att vi ska kunna hjälpa människor som till synes mänskligt sett är inte lika mycket värda som oss. Vi i Europa, vi måste ju skydda oss själva. Det är väl så det låter. Från dessa som inte kan sköta sin ekonomi. Men kära någon, hur ska de kunna sköta sin ekonomi om de aldrig får en chans till varken utbilda sig eller få chans? Vi måste ge dem den chansen. Det är du och jag som gör det. Genom att stötta genom utbildning till barn och ungdomar. Så att de kan få chans till att kunna få mat på bordet. Vi har en uppgift. Vi har en uppgift att tänka kreativt. Hur gör vi nu? Och det är Jesus som ska vara med oss i detta. För det är han som ska leda våra tankar. Det är han som ska leda våra ord. Våra krafttag, våra viljor. För vi måste ju ha vilja till det också. Till han ska leda oss i våra tankar och val. Och leda oss in på det målet som han vill. Så att vi kan hjälpa dem som ingenting har. Nu ska vi sjunga. Hela vägen går han med mig. 252. Och jag får önska er en underbar vecka. Med Jesus. Med hans ledning, hans förlåtelse. Och hans vilja att göra någonting för någon annan. Tack för idag.